Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss i sin heliga nattvard, må i våra hjärtan finna en perfekt boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Denna söndag ger i sitt evangelium på ett självklart sätt orden ur den heliga skrift för vårt skriftemål. Man skulle kunna säga att vi får här en dubbel anvisning för ett rätt skriftemål med ett löfte om avlösning och syndaförlåtelse. Vi möter i evangeliet två män, den spetälske och huvudsmannen, den romerska officeren, som båda framstår såsom trons hjältar. Den ene säger till Jesus: vill du så kan du göra mitt rent. Och Jesus svarade: jag vill bli ren. Så blev han ren. Den andra säger till Jesus: Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt tak. Men säg allenast ett ord, så blir din tjänare frisk. Och denna bön, eller denna bekännelse, den har bedits oändligt många gånger vid nattvardsbordet, när en nattvardsgäst tar emot Kristi lekam och blod. Dessa två män, de ger oss en förebild för vårt skriftemål idag. Vi är, Gud vare lov, inte plågade som den spetälske mannen av den yttre, kroppsliga spetälskan. Men vi lider alla utav den medfödda, nedärvda spetälskan som kallas syndafördärv, som är upphovet och grunden till allt ont i våra egna liv och hela världen. Och därför har vi all anledning att säga, alldeles som den spetälske: Herre, vill du så kan du göra mitt rent. Och vi får alldeles så som huvudsmannen bedja och bekänna inför Herren, den helige som råder allt med sitt mäktiga ord. Bekänna vår egen ovärdighet, vår totala ovärdighet att mottaga honom. Inte bara det att han går in under vårt tak i yttre mening, utan han går in i vår egen kropp, i vår egen själ, i hela vår varelse, i denna av Gud skapade kropp, som är ämnad av honom att vara lik Gud. En bild av Gud här på jorden. Ett Guds tempel. Den heliga andes tempel. Vi är ovärdiga till detta. Och nu får vi alltså i syndabekännelsen bedja med den spetälske. Med fast förtröstan: Herre, vill du så kan du göra mycket. Och han svarar omedelbart och obetingat, ovillkorligt. Han säger: jag vill bli ren. Det är avlösning. Det är syndernas förlåtelse. Med sitt blotta ord tar han bort hela vår syndaskuld och ikläder oss helhetens renhetens och rättfärdighetens vita kläder. Och när vi bekänner med all rätt vår egen ovärdighet att vara här i hans hus och att gå fram till hans altare och att mottaga hans heliga och dyrare kram, så kommer han till oss. Och han säger sitt blotta ord. Han säger ett enda ord. Han som har skapat himmelen och jorden. Han är Herrens Sebaot som sänder ut sina änglar över hela världen. Som ger en befallning. Och det lyder honom så snart vi hör ljudet av hans befallning. Han kan göra allt vad han vill. Han kan göra en syndare rättfärdig. Han kan utplåna alla synder. Och få oss rena från all vår orenhet och orättfärdighet. Vi får gå fram till honom med samma fasta förtröst. Som hövismannen som blev prisad av honom själv för sin stora tro. Vi som är lika ovärdiga som han. Men som har denna enda förtröstan och detta enda hopp. Jesus Kristus. Han sviker inte. Utan med sitt starka, mäktiga ord. Säger han, jag vill bli ren. Låt oss alltså bekänna vår synd och skuld. Jag fattig syndig människa som är syndfull i alla mina livsdagar. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, då är och i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Allsmäktige himmelske Fader, vi tackar dig av allt hjärta att du i den tröstrika avlösningen har tillsagt oss våra synders förlåtelse. Vi ber dig, giv oss nåd att fast förtrösta på detta ditt ord och löfte. Bered oss genom din heliga ande att vi sann botfärdigt och tro undfå din Sons Jesu Kristi allra heligaste lekamen och tro. Och låt oss därigenom vara stärkta i Kristi kärlek och i det eviga livets hopp tills du omsider förlänar oss en salig sedans här. Genom Samarins Son Jesus Kristus, vår frälsare. En ljus och nysam Thank you. för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar icke Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida död. Så lyder Herrens
ord.
Och Jesus sade till honom,
se till att du icke säger detta för någon, men gå bort och visa dig för prästen och frambär den offergåva som Moses har påbjudit till ett vittnesbörd för dem. När han därefter kom in i Kapernaum trädde en hövitsman fram till honom och bad honom och sade: Herre, min tjänare ligger där hemma dam och lider svårt. Han sade till honom: skall då jag komma och bota honom? Hövitsmannen svarade och sade: Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt tak. Men säg allenast ett ord, så blir min tjänare frisk. Jag är ju själv en man som står under andras befäl. Jag har fått krigsmän under mig, och om jag säger till en av dem, gå, så går han, eller till en annan, kom, så kommer han. Och om jag säger till min tjänare, gör det, då gör han så. När Jesus hörde detta, förundrade han sig och sade till dem som följde honom: sannerligen säger jag eder, i Israel har jag icke hos någon funnit så stor tro. Och jag säger eder, många skulle komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket. Men rikets barn skulle bliva utkastade i mörkret där utanför. Där ska vara gråt och tandagnisslan. Och Jesus sade till hövitsmannen: gå, så som du tror, så må det ske dig. Och i samma stund blev tjänaren frisk. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på
Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. O du helige Ande, kom till oss in med nåd och frid i dina trognas hjärtan liv. Din levande kärlekslåga där upptänd och uppehåll, du som av alla tungomål och land församlar folken i Herrens Jesu Kristi tro, enräckliga halleluja. Amen. Den heliga predikotexten idag återfinner vi i Matteus evangeliets 8:e kapitel, där de heliga orden i Herrens namn så lyder. När Jesus kom in i Petrus hus fick han se hans svärmoder ligga sjuk i feber. Då rörde han vid hennes hand och febern lämnade henne, och hon stod upp och betjänade honom. Men när det hade blivit afton förde man till honom många som vore besatta, och han drev ut andarna med sitt blotta ord, och alla som vore sjuka botade han, för att det skulle fullbordas som var sagt genom profeten Esaias när han sade: han tog på sig våra krankheter och våra sjukdomar bar han. Men du, Herre, förbarma dig över oss. Gud, vi tackar dig. Dessa ord undervisa oss om det som står allra sist i vår text, som en förklaring, som en uppfyllelse av allt vad han förut har lovat. Nämligen detta att Jesus Kristus bär våra krankheter, våra sjukdomar. Jesus Kristus bär våra krankheter, våra sjukdomar. Det första som vi då ska påminna varandra om, det är att Jesus Kristus bär den svåraste av alla sjukdomar, nämligen synden. Jesus Kristus bär den svåraste av alla sjukdomar, nämligen synden. Synden kallas i Augustanas andra kapitel en dödlig sjukdom. Och inte bara det, utan det är en dödlig sjukdom som gör oss värda evig fördömelse. Den är en dödlig sjukdom först och främst därigenom att den hotelse som Herren Gud uttalade före syndafallet och som gick i uppfyllelse omedelbart i och genom syndafallet, nämligen att när man syndar, när man avfaller från Gud, så måste man döden dö. Ja, då dör man. Det inträffade alltså omedelbart, inte i yttre och synlig mening. Men det märktes ju när de två första människorna, istället för att möta Herren Gud som de förut hade gjort, så som glada och lyckliga barn möter en god fader, så gick de och gömde sig i mörkret, det dåliga, onda samvetets mörker. de var andligen döda. Och så är det ju med synden. Den är en realitet som människor förgäves försöker inte låtsas om. Man säger ju nu för tiden, som vi vet, vi ska inte ha skuldkänslor. Den hedniska, nyhedniska eller egentligen gammalhedniska själavården består ju där i att man ska lära människorna att icke ångra. Inte ha förskräckliga skuldkänslor. Och vi, den präst eller predikant eller kristna bekännare som kallar synd för synd, så att han oroar syndarnas samvete. Tänk till exempel hur det är i den stora skuld som vilar över hela vårt släkte och över vårt folk med massmordet på de ofödda barnen. Hur ögonblickligen när någon påtalar denna synd, någon står upp och säger: väck inte sådana hemska skuldkänslor, tala inte om hur det verkligen är, visa icke sanningen, ty då kan de bli själsligt, psykiskt skadade, dessa stackars människor. Det är den falska själavården som flyr undan synden. Jesus Kristus, han har tagit i högsta grad allvarligt på våra synd. Så allvarligt att han kunde inte lida att vi skulle förgås, utan han gick in under vår syndabörda och syndaskuld och tog hela världens syndabörda på sig och led straffet för allt det. Detta är den fullkomliga uppfyllelsen av den profetia som citeras här av evangelisten Matteus. Han tog på sig våra krankheter och våra sjukdomar bar han. Synden i alla dess former, syndafördärvet, syndafallet, som har givit upphov till detta, är grunden och upphovet till allt ont i världen. Även till alla de sjukdomar som är en del av den förbannelse som vilar över vårt släkt och över hela skapelsen för syndens skull. Varje sjukdom, både det lättare och det svårare, är en påminnelse till oss alla om att vi är i denna onda värld. Att vi är i syndens värld och att vi i våra kroppar och i våra själar bär det onda arvet. Om vi vore rena och heliga såsom änglar, såsom Jesus Kristus själv var, då skulle ingen sjukdom ta på oss. Inte så menat nu som lärjungarna tänkte, vi minns den där, det där tillfället när den blindfödde fördes fram inför Jesus och de frågade om det var för sina egna eller sina föräldrars synder som han led detta. Och Jesus avvisar bestämt. Det är inte så att den som har svåra sjukdomar därmed skulle av Gud sägas vara den största syndaren. Så delar inte Gud detta. Det gör han efter sitt hemliga rådslut. Där många svåra syndare har hälsan i det yttre och får leva länge, under det att många rättfärdiga drabbas av allhanda hemsökelser och sjukdomar och kanske dör en tidig död. Alltså detta är Guds eget hemliga rådslut, över vilket vi inte har någon rätt att döma. Men vad vi alltså ska säga allra först är detta, att Kristus bär våra synder, som är den dödligaste, den svåraste av alla sjukdomar och upphovet till alla andra sjukdomar. De lärde mig att säga vad de vill om alla slags orsaker till synderna, men den djupaste, bakomliggande, yttersta orsaken till att det är som det är. Det är synden. Och nu bär Jesus först och främst den allra tyngsta bördan, den svåraste sjukdomen och upphovet till alla andra sjukdomar, synden. Det andra vi kan hämta utav detta, denna heliga predikotext, det är att Jesus, när han vill, med sitt blotta ord kan bota från vilken sjukdom som helst. Med sitt blotta ord kan Jesus med sitt ögonblickligen bota från vilken sjukdom som helst. Så som han gjorde med Petrus svärmoder. Så som han gjorde enligt evangeliet med den spetälske och med den romerska officerens tjänare. Så som han gjorde i otaliga andra tillfällen när han med sitt blotta ord, han sa det endast ett ord, och så blev tjänaren frisk. Sådan kan han göra också idag, och det finns många vittnesbörd från vår egen tid om hur detta kan ske. Men låt oss då minnas hur ödmjuka både den spetälske och den romerska officeren var. Det kommer inte, som man ibland har intrycket att människor kan göra i vår tid när det gäller sådana ting, och liksom befaller Jesus att nu måste du göra oss friska. Ja, det finns ju till och med det som säger det, att om man inte har tro så är det, eller om man inte blir frisk, så är detta bevis på att man inte har någon tro. Och så kan det lägga sten på börda på svårt sjuka och plågade människor och säga till dem, om du bara hade tro så skulle du ögonblickligen bli frisk. Men det stämmer inte. Det stämmer inte med verkligheten, och det stämmer inte med Guds ord heller. Ty redan i Nya testamentet har vi ju exempel på detta, att även de allra frommaste och heligaste människor fick behålla, som Paulus, törntaggen i köttet. Trots att de bad med all kraft, som han gjorde 3 gånger, om att bli befriade därifrån. Bad med en lika stark tro som hövitsmannen eller den spetälske i vårt evangelium. Och ändå blev det korset icke taget ifrån Paulus eller somliga andra människor. Han fick lida av allehanda sjukdomar. Han blev slagen och plågad på många olika sätt. Det för oss över till det tredje vi ska säga, nämligen det att om Jesus inte tar bort sjukdomen och plågan ifrån en människa, så bär han likväl hennes krankhet och hennes sjukdom. Jesus bär våra sjukdomar även när han låter oss behålla dem. Och det kan ha en oerhörd välsignelse med sig. Kanske ännu större välsignelse än när han, som i vårt evangelium och vår predikotext, omedelbart befriar en människa från en svår sjukdom. Inte som jag menar att det inte vore önskvärt att han gjorde detta, men det finns ju otaliga exempel på detta i vår egen tid och hela kyrkans historia. Att människor som liksom Paulus har fått behålla törntaggen i köttet. En kroppslig sjukdom eller något annat lidande har därigenom drivits ännu närmare Kristus. De har tagit detta som ett kors från honom
De har burit det inte i upproriskhet, inte i otålighet, utan det har varit ett medel till att helga och rena de människor. Detta är möjligt endast när Herren Jesus får bära våra krankheter. Man kanske kan säga att det, när allt kommer omkring, är det allra märkligaste sättet han brukar för att förhärliga sitt namn i en människa. Att en människa genom Guds under blir ögonblickligen befriad från en enligt läkarna obotlig sjukdom, det är något stort, och det är tecken som ska föra oss till tro och stärka vår tro och väcka människor till tro. Ändå kan man ju fråga sig om det inte är ett ännu större under när människor ett långt liv får bära olika slags sjukdom, pressade till marken, och genom Guds nåd lär sig att bära detta utan klagan. Ja, tvärtom, med tacksamhet, för sådan kan ju ske, hur underligt det är, att de tackar Gud för att han har lagt på den detta kors, med den vetskapen att om det inte hade skett så hade de kanske aldrig vänt om till honom. Det är visst inte så att alla människor som blir drabbade av sjukdom eller annat omvänder sig. Ofta är det ju bara en kort omvändelse när man ropar till Gud i nöden, eller sjukhusreligion eller sjukdomsreligion som varar till dess man blir frisk, för att man sedan ska glömma honom omedelbart. Sådant händer ju i otaliga fall i vårt land liksom på andra håll. Men när en människa hålls hårt under Herrens hand och tar allt från honom, så kan även detta som i sig självt är ont bliva till den allra största välsignelse. Och en sådan människa som bär detta kan ju vara ett vittne i om möjligt ännu högre grad om Herrens makt och barmhärtighet än den som blir omedelbart botad genom ett Guds under från en obotlig sjukdom. En helgad människa som liksom Jesus själv bär sitt kors med tålamod, på ett sådant sätt att det utstrålar från hela hennes väsen en återglans från Guds egen härlighet. Det vet ju alla hur från ett sjukrum eller från en sjukbädd eller en dödsbädd det kan stå liksom ett ljus, stråla ett ljus som kommer från himlen själv. Mitt under den allra yttersta och djupaste förnedring. Det fjärde som evangelisten med sina heliga ord vill påminna oss om, det är att vare sig vi är friska eller vi är sjuka, så ska vi ge Gud äran och tjäna honom. Vi ska tjäna honom i hälsa och under sjukdom. På olika sätt blir det ju, men ändå, vare sig vi är friska eller sjuka, ska vi låta allt ske till hans namns ära. Och det betyder också att vi, som det står om Petrus svärmoder, ska betjäna honom. Vi ska tjäna honom med allt vad vi har. Sjukdomen är ju en ständig påminnelse till oss om hälsans gåva. Det är ju så med oss människor i alla avseenden, att vi förstår vanligen inte att värdera alla de otaliga rika gåvor som Gud ger oss förrän vi mister den ena eller den andra. Och så är det ju kanske i all synnerhet med hälsans gåva som vi av oss själva liksom tycker är något alldeles självklart, så att vi blir missnöjda, krotar mot Gud vid första lilla brist i fråga om hälsan, vid första lilla sjukdom. Men alla sjukdomar är ju en påminnelse just om hälsans underbara gåva. Den som aldrig har varit sjuk kanske lätt glömmer den. Men när han ser andra sjuka så skulle han tacka Gud. Först och främst genom att ställa hela sitt liv i hans tjänst. Ger Gud oss hälsan, låter han oss vara friska och starka ända till långt in på ålderdomen, så är det ju inte vår förtjänst. Ibland framställer sig kanske så i tidningarna. Man söker ju vår tid alltid efter idoler. Antingen ska det vara idrottsfenomen som kan prestera vad vanliga människor endast kan drömma om. Ibland är det hundraåringar som är friska och starka och ända in i ålderdomen, och det uppfattas väl stundom som det vore deras egen förtjänst. Då ska vi minnas att allt är Guds gåva, hälsans gåva, dyra gåva. Den är oss given för att tjäna Gud, för att tjäna Herren Jesus Kristus med hela vårt liv. Ju större krafter och ju mer han ger oss av hälsans gåva, desto ivrigare skulle vi ju vara i att tjäna honom hela livet. Ju längre liv han ger oss, desto trognare skulle ju vår tjänst mot honom vara. Och vi skulle tjäna honom i våra bröder och systrar. Tjäna honom genom att hjälpa dem som saknar hälsans gåva. Ge dem det liksom av det som vi har i överflöd. Och om vi nu skulle drabbas av sjukdom, som ju de flesta människor gör, ja alla gör till sist, även om som ju ofta kan hända att döden kommer för en frisk och stark människa ett ögonblick. Eller den kommer sakta smygande genom en långvarig och plågsam sjukdom. Vi ska ändå även i sjukdomen tjäna honom, så som vi förut har talat om. Genom att bedja om tålamod. Genom att bedja att han genom denna aga ska helga oss. Och ge oss nåd att fastän vi är svaga och oförmögna att göra någonting med våra händer kanske, vi ändå med våra ord, eller om det så skulle vara med våra blickar, eller med hela vårt väsende ska tjäna honom och vittna om honom på sjukbädden och dödsbädden. Vare sig han ger oss hälsa och krafter, eller han tar ifrån oss detta och till och med låter oss plågas, så ska vi tjäna honom. Och vi ska veta att han har alltid en mening med allt detta. Vare sig han låter oss vara friska och starka eller han låter oss plågas på olika sätt. I bägge dera har han ett ärende till oss. En avsikt att vi ska tjäna honom och förhärliga hans namn. Och tjäna våra bröder, tjäna honom i våra bröder. Vi kan inte detta av egen kraft. Ingen kan av sin sjukdom, inte ens av den allra obetydligaste lilla sjukdom, göra detta. Vi vet ju hur vi blir resiga och förargade och otåliga för bara lite grann krämpel. Men Herren kan bära oss och göra det för oss själva omöjliga möjligt. Att följa honom efter, ta på oss, efter hans eget ord, vårt kors. Om man lägger det på oss, tacka Gud för det och bära det i hans namn. Och så förhärliga honom. Och naturligtvis bedja att han, om det är hans vilja, tar det ifrån oss. Så som Paulus gjorde. Så som den spetälske och många andra gjorde, fastän de blev bönhörda på olika sätt. Ty vare sig han tar ifrån oss korset och ger oss åter hälsa och krafter, vilket vi naturligtvis har hans tillåtelse att bedja om, så vi får bedja om för oss själva och för varandra, eller han låter oss behålla detta, ska vi tjäna honom. Men ingetdera kan vi utan att han bär oss. Och vare sig vi har hälsan kvar eller vi drabbas av sjukdom och lidande, så gäller ju det ordet som aposteln Paulus fick när han hade bett tre gånger till synes efter människors sätt förgäves, som om han inte hade någon helbrägdagörande tro alls utan fick behålla sin sjukdom. Han fick ett ord som gäller både i hälsa och i sjukdomstid. Min nåd är dig nog. Kraften fullkomnas i svaghet. Amen. Lovad var Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömske hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bliva saliga genom Jesus Kristus vår Herre.